Livet är fullt av osannolika händelser. Du tror att du vet, åtminstone på ett ungefär, hur ditt liv ska gestalta sig. Men plötsligt händer det saker som du inte hade väntat dig. Osannolika händelser. Osannolikt tråkiga och sorgliga händelser. Eller osannolikt bra händelser. Som den dagen 1996 då jag skrev ett brev till den dåvarande kommunikationsministern Ines Uusmann. Ett brev som skulle förändra min framtid. Eller den där dagen i december 2002. 6 dagar före julafton. Då allt förändrades. Gråkallt. Med listan över kvarvarande, ännu oköpta julklappar som nästan brände i fickan. Alltid sent ute. Irriterad över att jag inte kunde få beskedet från provtagningen på Sofiahemmet per telefon så jag kunde få göra mina julärenden som verkligen brådskade. Kan du inte vänta till efter jul? Frågade jag den helt neutrala rösten i andra änden av telefonen. Nej, det här var inget som kunde vänta. Jag fick ta mig dit i snögloppet. Eller mer i närtid, när pandemin förändrade nästan alla våra vardagsvanor. Lunchmötena med kollegor, nya och gamla samarbeten som inte kunde fullföljas. En osannolik osäkerhet om hur framtiden skulle te sig. Det gick 1 månad, det gick 3 månader, det gick 1 halvår, 1 år. Vi gick in på det 2 året av pandemin. Det kändes som om livet stod och stampade. Det tog en paus. En väldigt lång paus. En ofrivillig och ovälkommen paus som inte ville ta slut. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp osannolika händelser som har fått stora konsekvenser för mig och mitt liv. Men jag väljer de här 3 händelserna. Brevet, beskedet och den ovälkomna pausen i livet. Jag skulle vilja beskriva de här händelserna som platser och stigar i en skog där man lätt kan gå vilse. Mycket stod och vägde när de här händelserna inträffade. Det var ju jag som måste välja väg. Ta rätt stig. Den stig som skulle leda till en önskad framtid. Skulle jag få styrfart mot nya okända vidder eller skulle jag trava vidare i invanda trygga spår? Vad sa hjärtat och vad sa hjärnan? Skulle jag styra min framtid eller skulle omständigheterna styra mig? Vill du veta hur egenskaper som nyfikenhet och mod parat med en stor dos av jädrar anamma tog mig från en trygg och väl utstakad karriärväg till ett helt annat liv? Då ska du lyssna vidare. Och mitt i allt detta hann jag också med att titta döden i vitögat, göra nya livsval igen och här är jag nu, 25 år senare. Välkommen till mitt sommarprat. Jag som pratar heter Gunilla Bruse-Litton och de här 25 åren har bjudit mig på en mer spännande resa än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig när jag steg ut som nybliven civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm många år tidigare. Men först tillbaka dit där resan startade. Jag bläddrar i bokklubben Bättre ledarskaps månadstidning nummer 4. Året är 1997. Bättre ledarskap var en av Sveriges största bokklubbar för managementlitteratur på den tiden och drevs av förlaget Liber. I just det här numret presenterades 2 böcker. Den ena skriven av mig och min man, forskare vid Karolinska i Stockholm. Svårt att tänka sig nu, men internet var inte en del av vår vardag vid den här tidpunkten. Ja, internet var faktiskt helt nytt för de allra flesta, men inte för oss. Det här var redan handbok nummer 2 för internet, skriven av oss, och strax mer om detta. Men låt mig först backa bandet lite till. Våren 1996 publicerades en intervju i en artikel i Svenska Dagbladet och den innehöll följande citat. En fluga som kanske blåser förbi, Den bedömningen gör kommunikationsminister Ines Uusmann om den nya informationstekniken som kallas internet och dess framtida möjligheter. Hon svarade: "Jag vågar inte ha någon alldeles bestämd uppfattning, men jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid som det faktiskt tar åt att surfa på internet." Sa ministern faktiskt att internet var en fluga? Debatten var snabbt igång. Tillbaka till bokklubben Bättre ledarskaps månadstidning och presentationen av den bok som skulle bli en av 1997 års bästsäljande fackböcker. Rubriken var: "Olika perspektiv gav en perfekt handbok." Jag läser vidare i den publicerade intervjun med oss två författare, jag och min man Jön-Erik Litton. Här följer en halvsidas intervju med mig och min man som inom den akademiska världen redan hade jobbat med internet som ett forskningsredskap i ett helt decennium. Bokpresentationen avslutas med orden: "En första handbok tog form och den har nu vidareutvecklats till internethandboken, din guide på nätet, utgiven av Libers förlag." Men nu ska du som lyssnar få höra storyn bakom den första bokens tillkomst och vad det kom att leda till för mig och mina livsval. Den första boken hade fått titeln IQ, internet för kvinnor. Alltså kvinnor med Q. Och den gavs ut år 1996. Idag för ganska precis 25 år sedan. Varför en så annorlunda titel på en handbok, kanske du frågar dig. Ett medvetet val. Det saknades en handbok på svenska för internet. Män som på den tiden var de som satt inne med teknisk kunskap och intresse hade inte lyckats skriva en enkel och begriplig handbok för hur man praktiskt skulle kunna använda internet och till vad. Så när kommunikationsminister Ines Uusmann klev fram och sa att internet bara var en fluga, då kändes det som att det behövdes någon som sa emot och visade vägen framåt. Brevet till Ines Uusmann blev ett medvetet vägval med ett tydligt mål. Jag ville ge ut den handbok som saknades och som skulle visa att kvinnor minsann kan. En handbok som skulle visa vägen för både kvinnor och män. Vad stod det i brevet och fick jag något svar på mitt brev? I brevet berättade jag att jag hade en färdig handbok, ett manus, som jag och min man hade skrivit. Där vi berättade hur man praktiskt skulle kunna använda internet och till vad. Vi hade ett färdigt manus, men inget etablerat förlag ville ge ut den. Internet var ju bara en tillfällig fluga. För att göra en lång historia kort kan jag berätta att jag inom några veckor hade fått ett statligt skattefritt bidrag på 100 000 kronor för produktion och marknadsföring av handboken. 100 000 kronor i 1996 års penningvärde var ingen liten summa. Och titeln IQ, internet för kvinnor, visade sig vara ett snilledrag. Nästan varenda landsortstidning skrev om handboken för flugan internet, som hade den besynliga titeln IQ, internet för kvinnor. Det här väckte nyfikenhet. Och resten är historia, som man brukar säga. Internet blev ingen snabbt övergående fluga, och redan året därpå, 1997, hörde det välrenommerade förlaget Liber av sig till oss och ville att vi skulle skriva om boken utan genusperspektivet och med en lite mer neutral titel. Internethandboken, din guide på nätet. Här kunde historien ha tagit slut. Vi kunde ha skrivit en bok till och jag hade kunnat fortsätta mitt jobb som kommunikationschef på den stora banken där jag var anställd. Men bara 2 år senare, 1999, tog jag det stora avgörande steget att lämna den trygga, välbetalda anställningen och ge mig ut på okänd mark som internetkonsult. Ett medvetet och livsavgörande vägval som jag hade kunnat låta bli att göra. Men jag har sedan dess förblivit egenföretagare, på gott och ont. Att jag bara 3 år senare skulle råka ut för en annan osannolik händelse och få ett besked som på ett annat och ännu mer genomgripande sätt skulle ändra mitt liv, ja, det kunde jag inte veta då. Så kom då beskedet, den där råkallade decembermorgonen, beskedet jag inte hade tid med. Jag förhandlade ju med en ny uppdragsgivare om ett långt och intressant kontrakt som skulle säkra företagets inkomster för en lång tid framöver. Inne på mottagningen möttes jag av vänliga, korrekta människor. Men läkarens besked kunde inte ha varit mer främmande för mig. Vad sa hon? Jag hade ju inte tid för det här. Inte ens för det här korta läkarbesöket. Mattan rycktes undan och jag tyckte jag föll. Jag tittade döden i vitögat när jag tog emot mitt cancerbesked. Det närmaste året därefter var jag sjukskriven. Jag genomgick alla typer av cancerbehandlingar, operation, strålning före och efter operation, cellgiftsbehandling och sen en omfattande rehabilitering. Och än idag har jag faktiskt vissa kvarstående men. Men jag var inte redo för döden. På min högtidsdag, den där dagen mitt i livet då de flesta festar med släkt och vänner, då låg jag på strålningsbänken på Karolinska sjukhuset. Den efterlängtade långresan med familjen fick vänta ytterligare några månader. Men jag lyckades faktiskt hålla både festen med stort F en månad efter min egentliga födelsedag och genomföra en skidhelg i Riksgränsen tillsammans med min man precis när våren gick över i sommar 2003. När jag stod där på darrande ben i den svarta pisten visste jag att det här skulle jag övervinna. Det här skulle jag fixa. Men det krävdes ytterligare kraftansträngningar och medvetna vägval. Ännu en gång gjorde jag stora förändringar. Både justeringar i min egen livsföring och i företagets inriktning. Jag lämnade internetjobben bakom mig och satsade på en ny utbildning som varade i 2 år. Parallellt med mitt eget arbete. Något annat är inte att tänka på när man är egenföretagare. Det hade varit en förfärlig tid det där året med alla de olika cancerbehandlingarna. Jag bestämde mig för att göra allt för att inte hamna på sjukhus igen. Det blev utbildning i funktionsmedicin, nutrition och örtmedicin som ledde mig vidare mot mer hälsoinriktade projekt i mitt företag. Min nya livssituation krävde flera nya medvetna vägval av mig. Min mans arbete inom neurologi och min egen mammas alltför tidiga bortgång orsakad av en hjärntumör. Min pappas död i cancer och min egen erfarenhet av att hamna i långvarig sjukvård bidrog starkt till att jag nu satsade på ett nytt stort hälsoförebyggande livsstilsprojekt med inriktning på hjärnan. Hjärnlyftet. Och syftet med hjärnlyftet är att omvandla den vetenskapliga forskningen om hjärnan till praktiskt användbar kunskap för oss vanliga dödliga. Så vi kan dra nytta av vad forskarna redan vet om vad vi själva med egna enkla insatser kan göra för att förebygga allvarlig sjukdom och för tidig död. Jag visste att nu vill jag leva vital hela livet ut. Och forskningsutvecklingen hade gått fort. Hjärnforskningen har utvecklats enormt de senaste 10-15 åren. Nu finns det mängder av forskningsrön, så kallad evidensbaserad forskning, som visar vad man ska göra och hur man ska leva för att öka oddsen för ett långt och vitalt liv. Den kunskapen ville jag sprida och dela med mig av till andra. Den nya verksamheten krävde en hel del omstruktureringar i företaget och nya medvetna vägval. Utbildningsprogram utvecklades och en medlemsorganisation växte fram. I samband med ett senare jubileum för Järnlyftet passade jag på att göra ytterligare förändringar i projektets inriktning. Ett omfattande program för olika samarbeten med andra företagare växte fram och i januari 2020 var den nya hemsidan klar. En samarbetsportal hade fått en strategisk grund och nu började jag planera för alla de möten med intressanta människor och tänkbara samarbetspartners som jag behövde. Möten som skulle genomföras våren 2020. Vitaliseringen av projektet Järnlyftet lockade och motiverade mig. Men vad hände då? Ytterligare en osannolik händelse inträffade. Det som först såg ut att vara en isolerad händelse långt där borta i Asien växte till ett allvarligt men osynligt monster. Ett hot för oss människor. Ett dödligt virus och det satte hela världen på paus. Vi lärde oss nya ord som corona och covid-19. Vad händer när någon eller något trycker på pausknappen? Ingen vet hur lång den där pausen blir. I början trodde vi väl att det skulle vara över i med sommaren. Men hösten kom. Löven gulnade och ljuset försvann. Vi känner nog alla av de begränsningar i våra vanliga vardagsliv som viruset förde med sig. Politiskt tjabbel, en osäker ekonomi och definitivt inga utlandsresor. Vad skulle man göra? Ännu en osannolik händelse med stora konsekvenser. Skulle man sjunka ner i tv-soffan med chips och godis och Netflix-serier? Eller kanske göra ett nytt medvetet vägval? Skulle det aktiva beslutet bli att skriva färdigt den där boken som legat där så länge på idéhyllan? Jag och min man som fortfarande jobbade aktivt med den medicinska forskningen, vi slog våra kloka huvuden ihop. Han ville inte skriva kollegorna på näsan, men nog hade han en bank av spännande erfarenheter. Vissa baserat på faktiska händelser under hans långa forskarkarriär. Återigen fick vi välja. Ska vi gå försiktigt fram? Eller skulle vi skriva en riktigt spännande historia som utspelade sig i verkliga miljöer? Ett medvetet vägval blev att skriva så nära verkligheten som möjligt, men med fiktiva personer och under pseudonym. För den som känner oss och kommer i kontakt med boken är det förstås lätt att dechiffrera pseudonymen. Men vi kände oss lite mer som en Lars Kepler. Vi visste att det här var en bra historia och att det här nog skulle kunna bli en bra bok. Återigen hade vi blivit en författarduo. Sen tidigare hade vi erfarenhet av att ge ut på eget förlag och när vi började undersöka hur utgivningsprocedurerna såg ut nu 2021 så blev valet lätt. Vi visste att det här var det snabbaste sättet att se till att vår bok nådde ut till läsarna. Klart, vi skulle ge ut den på det egna förlaget. Det är inte lätt, kunde vi konstatera. Ja, faktiskt betydligt svårare idag än i slutet av 1990-talet att ge ut en bok. Och framförallt nå fram till läsaren. Men vem har sagt att livet ska vara lätt? Numera kan visserligen vem som helst skapa ett bokprojekt som slutar med en egenutgiven bok. Så hur ska man nå ut med sina nypressade 444 sidor? I en social medievärld där tusentals och åter tusentals sidor publiceras varje dag. Så här 25 år efter boken Internet för kvinnor ser informationsflödet som möter oss varje dag, timme, minut och sekund, helt annorlunda ut. Men det avskräckte oss inte. I början av april i år höll vi det första exemplaret av den tryckta boken som fått titeln forskarna med underrubriken Upptäckten i vår hand. Och bara några veckor senare kunde vi ladda ner vår första e-bok. Vilken stolthet, vilken lycka! Huvudpersonerna i boken Forskarna, den unga läkaren Lisa Nilsson och den erfarna forskaren Carl Bark, hade blivit våra vänner under pandemiåret. Vi har saknat våra barn, barnbarn och vänner under den här långa, ofrivilliga pausen i vårt liv. Vi som skulle ha rest, seglat och upplevt både nya och välkända miljöer. Resor var bokade, redan beslutade planer gick om intet, drömmar och pengar gick upp i rök. Allt på grund av ännu en osannolik händelse orsakad av ett för oss osynligt virus som nu hade satt hela världen på paus. Men genom ett medvetet vägval och ett aktivt beslut fick vi nya vänner i Lisas och Karls värld. Och förstås skulle vi gärna vilja dela med oss av den här boken, den här berättelsen, till dig och andra läsare. Som Lisa säger till Karl i boken Forskarna. Vem skulle tro på en sån här historia? Ja, vi vet ju vad som är sant och vad som är uppdiktat. Om du blir nyfiken har du helt klart en underhållande och spännande berättelse och bok och ser fram emot att läsa i hängmattan eller var helst du tillbringar din lediga tid. En bok som lockar till skratt, håller dig i spänning och som manar till eftertanke. Vart är vi på väg i den här världen med de människor som nu befolkar den? Aktiva beslut och medvetna vägval idag. Ja, det är vad som kommer styra vad vi får för framtid imorgon. Livet är fullt av osannolika händelser. Du vet inte vad som kommer att hända just dig. Din inställning till livet och dina egna möjligheter att påverka det kan bli avgörande. Uttryck kanske som Evert Taube diktade i visan. Jag citerar. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Och lite senare i visan. Så länge solen den glittrar på böljorna blå, så ta med glädje ditt jobb fast du lider. Snart får du vila för eviga tider. Men inte hindra det alls att du är glad och ger hals. Och med de välkända stroferna vill jag inleda avslutningen av mitt sommarprat, som har handlat om hur vi förhåller oss till livets skiften och de vägval vi faktiskt kan göra. Jag har valt att dela med mig av några av de osannolika händelser som kan inträffa för oss alla. Ja, kanske inte precis just de här, utan den sista förstås. För pandemin, den slår ju mot oss alla. Men egentligen skulle det här lika gärna ha kunnat handla om dig. Du har eller kommer råka ut för ett antal osannolika händelser i ditt liv. För mig har det gått 25 år under den här halvtimmen. Cirkeln är sluten. Dags för några slutord. För det första, det är sant som man säger. Tiden går fortare än du tror. Så agera nu. Gör det du behöver göra nu för att kunna leva dina drömmar, för att styra ditt liv. Vänta inte. Det är det viktigaste budskapet. För det andra, jag har en inställning till livet, ett motto. Det har väglett mig när jag har tvekat. Det lyder: varje dag jag lär mig något nytt är en bra dag. Du kan välja att låta de osannolika händelserna styra ditt liv i okänd riktning. Kanske bort från dina drömmar och framtidsförhoppningar. Eller så kan du lägga örat mot rälsen, lyssna till ditt hjärta och din hjärna och sätta dig själv i förarsätet. Du väljer. Du kan göra medvetna vägval. Du kan styra ditt liv. Tack för att du har lyssnat på mig, Gunilla Bruse-Litton, och mitt sommarprat. Mer information och länkar till flera av mina viktiga milstolpar, bland annat boken Forskarna, hittar du i beskrivningen till det här sommarpratet. Ha en fortsatt trevlig sommar.